Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hejsan hejsan alla poddenlyssnare, hoppas allting är under kontroll med er. Med mig är det väldigt, väldigt, väldigt bra, lugnt och stilla. Däremot så har ju den här podcastinspelningen föregåtts av att senior Olsson har fått ett i det närmaste sammanbrott, men åtminstone ett utbrott på känt kommunikationsmedel över nätet.
Ja, eller hur? Alltså.
Han har varit så arg så han är hes.
Ja, jag blir så
vad är det som har hänt, Olsson?
Ja, men jag blir så jävla förbannad på när de ändrar på Skype till exempel. Då ändrar de, helt plötsligt ska man gå in och göra som vanligt, så står det bara att hej, du får lära om, du får registrera om dig. Så gör man om allting. Ja, välkommen tillbaka, här är du nu igen. Och sen sitter jag och väntar, så ringer du ding, 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 ding. Och så ska jag svara så här, det går tyvärr inte att använda Skype på, med ditt program. Alltså jag måste uppdatera mitt datorprogram för att kunna använda Skype. Och istället för att nu använda telefonen där det fortfarande går, men det vet man inte, det kan ta slut när fan som helst. Jag verkligen, jag hatar när de bara ändrar saker och ting bara för att det ska ändras på något sätt. Det har fan inte blivit bättre. Och sen har jag ändrat till, gud nu registrerar jag, nu ringer Ekvall, jag hör honom. Och så säger det, hej Mats, hur vill du ha din färg på Skype? Vill du ha ljust, mörkt? Vill du ha lite blandat? Vill du ha regnbågsfärg? Så jag skiter i vilket, jag vill kunna ringa. Jag bryr mig inte om vilken färg det är på skärmen. Oh, det tycker
du
sånt.
Du sa, alltså ordagrant sa du ju, det får du inte glömma. Jag hatar när de ändrar utan att höra av sig. Att då skulle Skype skulle ringa dig, alltså din lyxvåning, ja, det kan man ju.
Nej, men de kan väl lägga ut åt, alltså det, alltså som du säger, va? Nu låter du som att när den här Hesa Fredrik går i Stockholm, de kan lägga ut på Twitter, skriv på Twitter från och med nu, alla som har Skype, nu måste ni uppdatera era datorprogram, ni måste ha något helt annat, nu funkar det inte längre att ha det ni har haft i 10 år, eller så vidare. Nu måste jag ha något annat. Det är alltid liksom att man sitter och säger, nu ska vi göra en podd. Ja, då kommer det liksom, hej, från och med nu kan du inte ringa på detta, du får registrera om det, och så registrerar man om sig och det räcker inte det heller. Man ska välja färg.
Du menar att man borde gå ut med det i Sveriges Radio?
Ja, det lyssnar jag på varje dag.
Alltså, ungefär som man skulle göra med den här larmsignalen. Mm. Man skulle lyssna på Sveriges Radio. Och hade du lyssnat på Sveriges Radio så kanske du hade hört att de hade sagt där att nu så måste ni ändra er Skype-inställning.
Ja. Har de ändrat dina?
Det beror på vad man har, Fritt.
Jag har frågat dig i månader. Så här, får du såna här frågor liksom på Skype? Det är där, vill du ändra dina inställningar? Och så säger du nej. Nej, varför slipper du? Varför då är jag som ska göra det?
För att det beror på vad jag har för inställning från början.
Ja, vad har du för inställning från början? Det vet du inte ens.
Jag har inte en aning.
Nej, det är det jag säger. Man trycker på Skype och så hoppas man på det bästa. Nej, det funkar inte längre. Det funkar inte längre. Och det var det som var felet förra gången när det lät. Som har jag satt och hatar i en jävla bok som folk har skrivit. Satt vi i en kakbok, Olsson. Grejen var att jag var på ett hotellrum och ingenstans kunde jag luta mobiltelefonen. Så jag lutade den mot mikrofonen vi spelar in på. Och vår duktiga redaktör Kim Wirsén hade nu en teori om att det kan ha varit mobiltelefonen som har gjort att hela förra podden han lät oss med som pratade så här i en liten bok. Men till och med så han som alltid klagar på dig. Jag fick ju jävla utsättning. Det här var det sämsta jag har hört. Till och med sämre än Ekvall. Då låg man illa till ett tag.
Det var ju elakt. Varför var han tvungen att hugga på mig? För att du hade mixtrat med din mikrofon.
Ja, men det är du mixtrar ju nästan alltid. Du sitter och prasslar och håller på och trycker på knappar. Så.
Jag ville bara ge er lite förutsättningarna för hur jag har det ibland. Nu när jag ringer upp Olsson så är han som ett åskmål på Skype i det här fallet. Och, men jag har gjort allt som står i min makt för att prata honom till rätta. Så att vi ändå, han ville först inte göra på det. Och då pratade jag honom till rätta och sa att du måste nog ändå försöka i varje fall, för nu fungerar ju trots allt Skype. Och jag har till och med en bild på Olsson där från sidan med, så jag ser hans stora högerlabb som han har lagt framför kameran, så att jag ser att han sitter med en pennjävel. Och jag ser att han har en t-shirt på sig som jag noterade. Det står House of Nanking. En fin t-shirt. Det är nästan vad den ser. Det är pennan och tishan och en liten del av hakan. Och det slog mig att Nanking var en kinesisk restaurang som jag frekventerade på Värmstorget i Malmö när jag var i mina tonår. För där kunde man köpa stark
kinamat.
Även om man var under
18. Stark kinamat. Stark kinamat kunde man äta. Och sen när jag ätit den så lät man som man talade så här i en bok.
Och på den tiden så behövde man inte bekymra sig så mycket om Skype.
Nej. Ja, den känner jag inte till. Däremot så, vad hette den som låg bredvid biografen Spegeln? Den blev sen en mer kulturbiograf. Men när jag var liten var det, visade de journalfilmer, tänk. Det fanns sånt, visade den tidens YouTube kan man tänka sig. Man gick och så betalade man. Så visade de lite tecknade filmer emellan och så en hel en halva och så lite annat. Men på sommarna då körde de alltid nudistfilmer. Då var det filmer på framförallt nakna kvinnor som sprang på klippor och kastade boll och sånt där. Bredvid den låg en kinakrog. Där man också kunde handla om man inte var myndig. Man kunde också handla sent på natten. Jag var nog aldrig där när jag var liten eller tonåring. Jag var där nog med när du vet man skulle hem av fan också. Så man kunde gå dit. Man kunde alltid köpa lite sprit med sig hem. Och då hade man ju alltid nytta av. Det var ju alltid kul att komma hem liksom efter midnatt och så dra i sig lite där. Så man har nytta av dagen efter sen flera år framåt.
Jag fattar inte Spegeln. Du säger en nudistfilm. Det var väl en porrfilmsbiograf.
Jag vet inte det. Ja, men det kallades kanske.
Jo, det var det. Det var det definitivt.
Ja, men de visade inte porrfilmer.
Jo.
Som knullfilmer.
Ja. De höll på. Det var inga damer som kastade bollar på klippor i lättkläda.
Lättkläda, de var nakna. Det var nudistfilmer, det var.
Jo, men alltså, det var ju känt för helt annat håll igång när jag var ung.
Ja.
Trodde jag hade koll på.
Ja, på sommarna var det mer. Ja, men det var ju det. Det var det jag försöker säga. Det var ju den tidens på då liksom. Att man kunde gå där. Varje vecka var ett nytt program och kostade typ 50 öre eller en krona. Så såg man en timme, lite olika. Men på sommarna var det barnförbudet. För då visade de nudistfilmer. Ja, de visar alltså bara nakna kvinnor.
Ja, de måste ha utvecklat dem. De måste ha utvecklat dem nudistfilmer.
Precis, när du kom dit sen så blev det helt annat.
Jag var aldrig där, men jag vet ju att de visade sånt.
Ja, du hade hört talas om det.
Jo, jag tror inte jag kom in på sånt faktiskt. Men skitsamma. Så var det med det helt enkelt. Och nu känner jag att du är på lite bättre humör nu när jag ett lyckades övertala dig att göra podcasten. Och två fick in dig på sånt som du gillar, film och sånt.
Naket. Ja, för fan, allt sånt gillar jag. Men du har glömt att du ska skriva upp en manus här. Kommer du ihåg en film som heter Jordbävningen?
Nej.
Den första katastroffilmen som kom någon gång på 70-talet. Jag minns nu att jag hade precis jag kan jobba på Expressen något antal år och skickades iväg för att gå på en provvisning där de visade en trailer på 15 minuter. Grejen med den filmen det var att när man satt på Vinterpalatset, som var en fantastisk biograf i Stockholm, stor, den enda riktiga bra biografen, så satt man så när jordbävningen kom i Kalifornien där uppe i filmen, då skakade i stolen. Det var stort.
Mm-hmm. Wow.
Jag ska komma till
det blir mer film i den här podcasten.
Ja, men det var inte meningen, jag bara glömde det. Jag bara tyckte att jag bara säga det. Ja, men jag bara säga att häromdagen så var jag och såg Spider-Man, den senaste. Så det var en rätt okej film, ganska rolig också. Inte så jävla seriös som de här andra superhjältefilmerna har blivit. Men jag missade lite föreställning, så jag gick med en sån föreställning som visade i 4D, THX, 3D, FG. Vilket jag har sett annonser för det, så att där de visar en man som sitter i en biografstol och bara fan vad håller sig den, och så tar jag så här liksom I'm in the movie, säger han. Så jag tänkte det är okej, okay, okay, testa den och säger det, herregud, jag har inte varit så sjösjuk sedan jag åkte fiskebåt i sundet mellan Sverige och Danmark en gång. Det är fruktansvärt. Jag hade fort kommit en jävla bil så skulle stolen darra. Och när han flög och kastade sig upp och satte sina jävla spindelnät här och där. Åkte stolen till väster. Så åkte den fram och så dullrade. Och så när det regnade så blev han så blöt i håret. Och sen blåste det i nacken på en. Detta kostade alltså, säg, $27.50. Det var alltså 250 spänn för en sån biljett.
Men,
jag bara tyckte det var...
Men höll det på så hela filmen?
Ja, hela filmen så fort. Jag inte när det var tyst. När de bara satt och pratade liksom, så fort de for ut och så sprang de så... Så kom en bil förbi så svischade förbi ansiktet med luft. Och...
Men hur, ja. Var det någon som hällde vatten på den eftersom det blev blöt?
Nej, det kom någonstans ifrån. Det kom uppifrån, kom vattnet och vinden kom i nacken och via öronen. Det var ett jävla liv hela tiden.
Så de hällde vatten på er? De jävla hällde vatten?
Ja, men jag såg sen att man i bänken kunde välja om man ville ha vatten på. Man kunde också stänga av det. Det var inte så att det var som en dusch. Ja, en liten dusch. Men det var inte som att gå och duscha och tvätta håret och sådär. Liksom, ja, du vet så. Men det var shit, så kom det. Så blev det lite blöt i håret. Mm-hmm. Jag tror de hittar på allt sånt här för att man ska gå på bio mer. Det är ju inget, alltså det är ju helt slutar ju helt. Det är ju en industri och en affärsrörelse som är på väg att dö helt. Men jag tror ändå bättre filmen så skit man väl i, man får vatten i håret och betala. Alltså det är 250-260 spänn typ, beroende på hur man räknar vad dollarn står i.
Men man trodde väl biografer skulle dö ut med videon en gång, VHS-videon typ. Men ja. Fan, det har ju fått ett litet uppsving.
Ja, vissa. Men, vissa ja. I alla fall.
Mm. Det är sensommar i Sverige, så säkert också i New York. Det har varit en väldigt trist sensommardag här, med en vackert ljus som har lagt sig över Bromma här på kvällskvisten. Men nu är klockan 8:15. 20:09 till och med på kvällen när vi spelar in. Och mörkret har redan hittat hit. Vi går mot höst och jävelskap, det är ju så, och det går ju snabbare än man någonsin har varit med om. Det går i någon sorts raketfart eftersom vi aldrig fick någon riktig sommar här hemma i Sverige. Själv sitter jag då alltså och tittar ut genom fönstret i det som börjar bli, inte ett svart mörker, men ett litet doft mörker över en himmel som ändå bjuder på ganska vackert blåmelerat ljus i en enkel, över en enkel boning i där jag bor helt enkelt. Och jag vill ju gärna veta hur du har det i din lyxvåning i New York.
Jag är helt ställd över detta, denna poesi, denna förklaring över det svenska
sensommaren. Hur det var.
Ja, men just ordet blåmelerad. Jag har aldrig kunnat tänka mig att sätta in i en mening, men det kom liksom helt naturligt för dig. Ha!
Ja, det är möjligt. Det bor en liten bänkgriv i mig.
Ja, tydligen. Nej, jag, här är fint. Det har varit varmt som fan. Jag har legat... Före lunch så låg en timme på taket och läste.
Jaha.
I solen.
Det jag har ju varit hos dig. Det har ju enormt soltak där uppe. Men ingen pool.
Nej, ingen pool tyvärr. Det har ju du däremot i din lilla enkla boning.
Ja, liten, enkel. Inte som vår gode vän Lund brukar säga, med olympiska mått. Utan Utan det är inte ens... Alltså skulle, när Sara Sjöström kastar ut sig från startpallen så slår hon huvudet i kaklet på andra sidan. Ungefär så stor är den. Och ni är som alltid extremt varmt välkomna till det som heter podden nummer 223. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson som har varit hyggligt aktiv på sociala medier. Möjligtvis att han har gjort ett redaktionellt jobb också, för han har synts till på bilder som hon har lagt ut också. Från någon inspelning tror jag som handlar om VM-guldet 1990. Och
ja,
de var hemma hos Per Kalén, kände jag igen. För jag har ju varit utanför Ystad i Öja, tror jag. Jag känner igen Kaléns trädgård där och hans bakom huset precis där man sitter ute. Så att det blir intressant att se vad det blir av det. Men där kanske han har snappat upp ett och annat som man kan förmedla vidare.
Mm. Men vad då ska den handla? Ja, jag såg också den, jag fattar inte riktigt. Sommaren i 1990, jag kan inte rimma på handboll där liksom. Så de vann VM 90.
Ja, men det kommer du väl ihåg. VM-guldet 90 som banade vägen i Prag, va?
Ja. Okej. Och det som blev startskottet för det svenska handbollsundret.
Bengan Boys. Sen, jag är inte helt säker på att det är det, men jag fick den känslan av den, att det var någon sorts dokumentärt som spelade in. Vi har varit inne på filmtemat. Ska vi börja där, Olsson, ändå? För jag har ju här bara för någon dag sedan varit på stor biopremiär och sett filmen om Ronnie Peterson som heter Super Swede. Det var mycket som var stort med den, men på biograf Rigoletto som jag har tittat på. Men allra störst var ju ändå att Emerson Fittipaldi var på plats.
Jaså?
För att, ja för fan, i salongen med familjen, Emerson Fittipaldi. Även, vet han, John Watson var där. Och jag blev intervjuad. Det slog mig inte förrän efteråt att Jan-Erik Berggren, som följer podden, var framme med mikrofonen och ställde några frågor till mig. Och han verkade så initierad. Jag har hört i podden om att du har pratat om Formel 1 och sådär, så det slog mig att efter att det var nu Jan-Erik Berggren det som ställde frågor om Ronnie Peterson. Sådär. Ja, det var spännande. Filmen var verkligen sevärd. Det var ju extremt mycket nya, men extremt mycket bilder som man inte har sett förut från Formel 1-cirkusen, från den livsfarliga Formel 1-cirkusen som det var på den tiden. Oerhört gripande bilder från olyckorna när de, det var ju oftast förare som kom fram först, som hoppade av sina bilar, stannade för att plådra ut sina lagkompisar, sina kompisar från racing-cirkusen. Det var otäcka bilder på Niki Lauda. Det var intervjuer, väldigt mycket intervjuer, bra intervjuer. Jackie Stewart var oerhört bra, Emerson Fittipaldi lika så, och även Niki Lauda, men med många andra. Mario Andretti var med också. Sånt som man hade glömt, att Ronnie Peterson körde med Mario Andretti sista året när han dog 78. Ronnie var ju egentligen bättre, men fick inte lov att vinna, för det var uppgjort så från början att Andretti skulle vinna. Det var mycket snack om det. Och sen var ju hans dotter där också då. Och Nina Kennedy, som hon heter numera, som ju var där inför filmen och under filmen, och som berättade om, eller som var med och berättade lite om sin pappa. Så hon hennes, även Barbro Peterson, du vet, Ronnies fru som han fick barn med, gick ju bort några år senare, tog ju livet av sig, sägs det, med, eller hon dog åtminstone av en överdos av alkohol och sömntabletter. Så det var ju tragiskt öde för i familjen, och inte minst för dottern Nina. Men det var en jättefin film. Musiken, kläderna som man hade på den tiden när de var superstjärnor som de var, Formel 1-förarna. Gemenskapen mellan förarna som var helt annorlunda än den är idag. Eftersom det var bara så, helt enkelt. Och jag såg ju på bilderna när de råkade illa ut och de kraschade, det var ju förarna framme och drog ut dem. Jag tror faktiskt att det var James Hunt som drog ut Ronnie Peterson, om inte jag minns helt fel. när han förolyckades på Monza-banan. Mm. Och hela storyn och musiken var jättebra. Det var en fin film på sitt sätt. Fin film som visade att de till skillnad från nu höll ihop på ett helt annat sätt i den där cirkusen och hur jävla farligt det var. Alltså.
Ja, hur det var, ja. När du säger det nu, jag ser verkligen fram emot. Se den filmen jag såg en för några år sedan här i New York, en dokumentär om Jackie Stewart som Roman Polanski, regissören, var inblandad i. Det var de två, de gick och åkte tillbaka till Monaco för att uppleva hur det var för, och det var liksom, alltså grejen är så stort det var på den tiden. Jag skrev ju om Formel 1 för 2 veckor sedan i Expressen. Vi hade en teckning på Motorprinsen på en sån trampebil. Och vilken respons det var på den. Alltså även polar och sådana som inte är det minsta sport eller bilintresserade kunde alla namn, va? Det är just, du kunde ju alla namn, alla de du räknar upp nu, det var ju man som, eller namn som gemene man nämnde, var varandra då. Det var ju stort, och det beror naturligtvis mycket på Ronnie Peterson. Att vi hade en svensk som inte bara åkte med och sladdade och kom sist och aldrig fick några poäng. Han var ju kung. Och de var ju sådana, de var ju rockstjärnor på den tiden, alla. De såg ju precis som rockstjärnor, var ju så långt hår, tuffa kläder och ja, eleganta damer.
Ja, och så var det ju på de här bilderna också, man minns ju den utsvängda jeansen och alltså alla andra jackor de hade och håret som på svaj och långt hår, mycket polisonger. Och de var, ja men det var verkligen jätterockstjärnor, det var mycket bilar i bild också, så här gamla bilar som de körde vid sidan av Formel 1-banan som man tyckte var roliga att se. Ja, det var en väldigt, väldigt fin film. Den sa väldigt mycket om en stor svensk stjärna. Och han var ju osannolikt stor. Alltså, det visade ju bilder som jag aldrig hade sett förut ifrån hans begravning i Örebro. Det var en statsmannabegravning. Kommer du ihåg den?
Mm, jag kommer ihåg den. Detta var alltså 1978, det är 40 år sedan. Jag kommer mycket väl ihåg för att vi satt, alltså nöjesredaktionen på Expressen satt på ett speciellt ställe, och vilket liv det blev. Alltså det var ju 3-4 dagar som hela tidningen genomsyrades av det som hade hänt. Det skickades folk hit och dit och ja, du vet, och skulle flyga hem koppen. Åh gud, ja, vilken uppståndelse det var. Och jag plötsligt behövde inte jobba så mycket, för nöjesredaktionen blev från kanske 10 sidor till 4 och någon då 2, för det här skulle det breda ut sig i hela tidningen. Men går den filmen på biograferna i Sverige nu?
Ja,
den går på biografen. Ja. Då rekommenderar du att då tycker du att folk ska se den?
Jag tycker absolut att folk ska se den. Mm. Den är, nu är jag med mig Vilma, hon är ju, visste ju inte vem Ronnie Peterson var, hon är mer tror intresserad av att se dokumentärer och sånt som hon är intresserad av, men även hon, ja, hon tyckte det var lite för mycket från de olika loppen och sådär, men hon gillade filmen jättemycket. På alla sätt och vis. Så att jag tror inte man behöver vara speciellt supersport eller Formel 1 eller motorintresserad. Jag tror man kan ta väldigt stor del av filmen då. Det var ju sköna bilder från Anderstorp. Alltså när de berättade. De hade ju ingenstans att bo där när de körde. Anderstorp är ju en liten håla. Så de bodde ju på High Chaparral förarna. Alltså det är lite gamla.
Det är fantastiskt.
Ja, det fanns en dusch i korridoren. Men de tyckte det var roligt. Det var hemma som Fittipaldi som berättade. Oh, first time we got there, it was a place with cowboys and Indians. We didn't understand shit. In the middle of nowhere in Sweden. Alltså det var mycket sådana bilder. Det är dokumentärt faktiskt. Mycket nostalgi och så. Sen var det ju en förare som jag helt hade glömt bort, som ju var väldigt god vän med Ronnie Peterson, som också förolyckades, en fransman. Kommer ni ihåg honom? François Sever.
Nej.
Ja, men han ser ut som en, han ser verkligen ut att ha en star quality, sån super pop rockstjärne look. Men han var också ansedd som en, det var de absolut största största talangerna inom Formel 1. Han körde för
Tiger. Säga, hur
och han dog 1973. Mm. Ja.
Men hur farligt det var på den tiden, den filmen jag såg med Jackie Stewart. Han berättar om nu. Jackie Stewart var en av dem som kämpade hårdast för liksom säkerheten för förarna. Det kom ju liksom inte automatiskt. De fick verkligen kämpa hårt för att det skulle inte bli lika farligt att köra. Men så var det ju. Jag kommer ihåg det nu. Jag tror nog rätt. Det var James Hunt som drog ut Ronnie Peterson ur bilen.
Jag ska inte säga för mycket nu så att jag far mig osanning. Men de, man såg på bilden att de drog ut varandra. Det var en förare som... Alla bilarna när de kraschade tog ju eld. Alltså de fattade ju eld. Alltså, det var ju en förare som brann upp. Där någon annan förare försökte dra ut honom. Det gick inte för det slog så stora lågor.
Ja, just det.
Alltså det var oerhört tragiska bilder. Nu berättade man ju i filmen där även hans, Ronnie Petersons bror Tommy var med faktiskt. Och pratade. Men man berättade också i filmen om att idag är bilarna så oerhört galet säkra. Ja, dels har man ju fixat det så att det inte, det finns ju många inställningar och mycket annat som, och regler som har tillkommit. Men idag är chassit liksom, som man sitter i cockpiten på något vis, är byggt så att det kan liksom knappt rubba förarna liksom, om man kraschar. Det är extremt mycket säkrare än det var på Ronnys tid. De satt i någon sorts tunn aluminiumplåt liksom, runt omkring sig. Och så var det ju det med att bilarna fattade eld direkt. Och det började liksom tokbrinna. Det var ju så, Niki Lauda blev ju så oerhört, ja, han skadade sig inte jätteallvarligt egentligen. Att det gjorde han ju, men inte så livshotande på det viset. Men han fick ju enorma brännskador när han körde. Så att, ja, det var en, alltså jag kan varmt rekommendera filmen. Det är ett stycke svensk idrottshistoria. Det är en skakande berättelse om hur det en gång har varit och det är definitivt väl värt att se. Jag tycker man ska se det på bio också för den delen, utan regn som kommer uppifrån håret på en och sånt. För det blir en annan feeling med musiken som är jättebra. Jag kan ju inte musik men jag tycker det är jättebra. Och alla effekter som de har lagt på, och inte minst den stora bildskärmen så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Gå och se det på bio. Ja, det. Absolut, det är en superbra film. Så är det slår man nu. Det.
Ja. Nej, det tror jag alltid. Det är sådana uttryckningar hela tiden. Men då bara slår man nu här. 40 år, det är alltså... Är det idag eller igår när vi spelar in? Det är 40 år sedan Elvis Presley dog också.
Mm-hmm.
Tiden går. Och det kan jag...
Det är jag rädd för. Det gör.
Jag kan fortfarande vara bitter över att Expressens nattredaktion inte ringde till mig och berättade detta. På den tiden följde man ju ingenting. Det sades ingenting på tv och fanns inget sånt. Så alltså jag fick veta när jag steg upp morgonen, tog DN på du vet, innanför dörren där, så låg DN där, första sidan, Elvis Presley dog i natt. Jag tänkte, va? Varför ringde ingen mig? Då hade jag ändå jobbat 2-3 år som musik. Men då, den fanns en nattchef som inte gillade mig. Han ringde hem till jazzskribenten Hans Fridlund istället. Så Hans Fridlund som hatade Elvis Presley, han fick skriva hela jävla skiten och satt där. Han tyckte säkert att det var skit också. Som på dagen efter då ringde Benny Andersson, Abba, Benny, och bara sa, hur fan kunde jag låta en jazzhugo skriva om Elvis Presley? Så sa inte
ringde till dig?
Ingen ringde. Ja, det är klart.
Ringde Abba Björn till
Benny.
Dig?
Ja, oh ja.
Benny?
Ja. Han ringde ibland.
Det är fantastiskt.
Det var inte så konstigt.
Ringer han fortfarande?
Nej, det gör han inte. Men på den tiden ringde han och kommenterade saker.
Nej, det är, vadå, var han arg eller?
Han var arg över det. Han visste ju vad Hans Fridlund gillade och inte gillade. Och Hans Fridlund var en stor jazzkännare och stor jazzskribent på alla sätt och vis. Men jag kände liksom att okej, om man gillade Elvis. Jag vet, det fanns ju många på Expressens redaktion som gjorde Sten Berglind till exempel och Börje Lundberg. De var ju för rasande liksom. Varför ringde ni inte Olsson? Så. Mm. Jag sa att den nattchefen vill ta någon sån jävla popskribent. Mm.
Alltså, du, det är ju jo. Då så att du kanske ska släppa det nu. Då.
Jag kan släppa nu, men det är på minus 40 år det stod tidningen. Fortfarande bitter över detta. Detta fan, liksom man kunde... Så fanns det andra när John Lennon dog. Då ringde en annan redaktör, så då blev det bra drag.
Mm. Och bara att
skit det nu.
Björn och Benny ringde till dig, det är ju för mig hur stort som helst.
Ja, men han ringde flera gånger. Han ringde någon skiva och skrivit om, fan vilken bra recension. Bra platta, så där. Det var... Det var inte så konstigt.
Det är ju fantastiskt. Ja, det är ju inte, händer ju inte att idrottsstjärnor ringer till den och säger fan, vilken bra text du skrev. Det är kanske för man aldrig skriver någon bra text. Jo, det händer väl på sociala medier. Jo, det händer
Jo.
Men de ringer inte.
Nej, men det, förr gjorde man det. Man hade en sån, man lyfte en lur. Nej, för man lyfte så slog man på en skiva så runt. Ja, så var det.
Ringde Dallas Sedvall någon gång?
Nej du, jag måste säga att jag är väldigt, jag vet, du är ju en jävla bandykille, det vet jag, men jag är ju ingen bandykille. Jag skäms lite över det, det är väldigt många på Twitter och alla som har skrivit alla Sedvall är död. Jag vet ju, jag fattar ju att han var en av de största bandyspelarna i Sverige och sådär. Jag har faktiskt ingen riktig, jag vet inte om jag ens har sett
honom spela. Jag är ingen bandykille på det viset, men jag kommer ju faktiskt ihåg lite, jag tror att det är Göran va? Göran Dallas Sedvall. Alltså jag kommer ihåg honom av den enkla anledningen att jag tyckte det var ett skithäftigt smeknamn, Dallas. För att vara bandyspelare, jag fick liksom inte riktigt ihop det. Jag tror han spelade i Broberg eller sånt där. Nej, men någon match... Det var ju så när jag var jätteung så gick ju SM-finalen i bandy trots allt på TV. Jag är väl fortfarande ska jag få. Men det var det man då kunde man faktiskt sitta och titta även nere i Malmö och då kunde nog Dallas vara med någon gång. Men jag övertar ju ingen. Johan heter Göran Dallas Edvard. Visst var det så. Jag hade ingen riktig sån superconnection till honom men han gick alltså bort här för några dagar sedan. Jag var 76 år gammal. Dallas Edvall. Nej, men han var inte en av de absolut största bandyspelarna vi har haft, men det var någonting med namnet som var lite häftigt.
Jo, för som Texas.
Dallas Edvall.
Texas Johansson, fotbollsspelaren. Han spelar med ditt lag.
Han gör det. Det har varit friidrotts-VM. Blev du med friidrotts-VM i dina amerikanska kanaler?
Nej, då blev jag inte med friidrotts-VM. Jag kollade inte mer. Jag la av. Ja, men det ser jag.
Det var ju antiklimaxet för Usain Bolt, eller?
Ja.
Antiklimax, men ja. Men var det ingen grej där borta?
Jo, men jag såg det inte. Jag satt inte och tittade på detta.
Nej, okej. Den stora frågan som jag har ställt oss i den här podcasten flera gånger handlar ju förstås om vad händer med friidrotten nu? Vad händer med friidrotten när Usain Bolt försvinner ifrån den arenan och nu är vi ju faktiskt där att Bolt inte längre ska tävla och vara med och vara fiffnamn. Ja, då undrar man ju exempelvis vad amerikanerna, de siktar väl bara in sig på de stora namnen som existerar, eller hur? Vad ska de ta nu då?
Nej, de har ju skrivit väldigt mycket om Justin Gatlin och dopingfrågorna och sådär. Men, och Bolt naturligtvis. Det har varit Usain Bolt hela tiden. Har ju matats. Och sen tog det slut som det gjorde. Jag menar, jag är inte så förvånad. Det är ju inte alltid det blir sådana sannsager riktigt.
Nej, men det är en annan sak. Det är bara att om man nu har... Du får säga själv att du knappt har tittat på friidrotts-VM och själv har liksom bara skummat lite på ytan. Och så tänker man att ja, när the hot shot is gone, då måste man hitta någon ny. Vem är det?
Ja, det har jag faktiskt ingen som helst aning om. Det kunde man nog förr.
Nej, men det tror inte någon har.
Nej.
Så jag menar, jag tror att det kan definitivt bli ett problem, även om man då i de olika länderna har sina egna stjärnor. Det har ju vi också i Sverige och i andra länder. Så när man ska dra till stora sådana här Golden League-galor och sånt, så eller de heter ju Diamond League nu för tiden, eller andra mästerskap, så har det ändå varit Usain Bolt och handlat om från början till slut.
Men det borde ju också titta på, jag tyckte också en sån som heter Michael Johnson var mycket bra löpare. Men han var lite, han liksom hade ingen direkt en utstrålning, alltså butter och sur ut, sa inte mycket. Usain Bolt var ju liksom en född showman. Han gick ju igenom det gamla slitna ut. Han gick ju igenom rutan. Alla älskade honom. Han visste vad han kunde göra. Han så glad, trevlig, sa saker. Han hade rolig segergest och så här. Det är ju inte alla som är begåvade med det.
Nej, han sålde in friidrotten väl. Alltså det går inte att komma ifrån. Nej, men det är klart att de sitter med en problematik där. Sverige tog ett silver. Jag älskar ju att höra och läsa om de här rubrikerna som jag känner, eller texterna som jag känner ändå kommer i stort sett vid nästan varje mästerskap, att ja, Sverige åkte dit, åkte med för många turister. Jag bara väntar på att man ska göra sån här teckning med en flygplan, och så sitter diskuskastaren står längst fram i business, och så någon i turistklass och någon i bagage, du vet, ja. De här gamla bilderna. Att ja, de åkte med för många som var för dåliga, jag vet inte. Alltså, jag tycker inte man kan gnälla på att man åker med för många, för att det är väl bättre det än med för få.
Absolut, någonstans. Det tycker jag.
Det är fler chanser och större chanser.
Ja,
alltså,
ja.
Fan. Sen att de var tillräckligt bra, jag vet inte vad man hade för förväntningar.
Nej, medierna hade väl en del förväntningar. Men det är vanliga kritiker, om man kommer ihåg, för man själv jobbar med de mästerskapen varje gång. Så är det ni blåser upp då, och det är bara värdelösa nollor, och ni blåser upp dem till några storstjärnor. Men riktigt så var det ju inte. Man följde hela tiden resultat, en viss resultatkurva, halvår innan, ett år innan, och säger, ja, det kan nog bli så. Jag tycker heller inte man ska åka med jag tycker heller inte det är fel att åka med för många citat. Men vad jag tycker lite undra är att det fortfarande finns det här med, och inget ont om den här Fanny Rose som hon heter. Det är snäll, trevlig, säkert. Hon var väl en och man trodde mycket på, men hon bröt ju samman totalt under VM. Så de tog VM slut, så åkte hon hem till junior-SM och satte en nytt svensk rekord. Och säger, och det var ju kul för henne, jättebra, svensk rekord. Men säger då, ja, vilken härlig revansch jag fick. Jag tycker ändå inte, det kan inte vara en riktig revansch på om man missar en tävling som är ett världsmästerskap. Sen sätter man ett svensk rekord i junior-SM. Jag tycker inte man kan riktigt jämföra.
Nej, men du vet ju vad jag tycker om det. Just den typen av prestationer. Det är ju aldrig fel att lyckas göra någonting bra, men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att göra det vid rätt tillfälle.
Exakt, det är ju det.
Och det blir ju lite, jag gillar ju inte, det var ju många svenska friidrottare, flera som gjorde superresultat efter OS förra året liksom, men inte under OS. Och det, jag är smått allergisk mot det. Det går liksom lite ut på att vara som bäst när det gäller som mest. Sen så är det ju såklart inget fel i att sätta ett nytt svenskt rekord. Det är ju hur bra som helst. Men det blir ju lite konstigt, kan jag då känna, att kalla det för en revansch när man gör det en vecka senare på ett jävla junior-SM. Utan press och så. Så det, nej, jag håller med dig. I don't like. I don't like. Men kommer du inte ihåg de här reportagen man gjorde med den här flygplanen?
Jo, jag kommer ihåg det.
Alltid i friidrott också. Alltid de som fick skit.
Mm.
På något vis. Och jag vet inte, det var sen någon som har kritiserat Karin Torneklin, som hon heter, förbundskaptenen. Du vet, hon som såg som Karl-Johan Jonsson på julafton. Men för att hon har tagit ut för många, men jag har aldrig riktigt förstått det här med att vara förbundskapten i friidrott. Ulf Karlsson, den gamla, han blev ju vansinnig på mig när jag sa det en gång, kallade mig för Kalle Anka-journalist.
Ja.
Nej, men de sätter ju upp tider eller gränser som mäts i centimeter eller i tid eller, och så. Och klarar man dem så klarar man att kvalificera sig till ett mästerskap, eller hur?
Mm, ja.
Det är inte som att ta ut ett fotbollslag. Där kan man ju inte mäta efter hur mycket man har sprungit eller snabbt man har sprungit eller hur högt man har hoppat när man ska välja ett lag. Där kan det bli lite mer subjektivt. Men i det här fallet är det ju ganska enkelt. Du har klarat gränsen, ni får alla åka.
Mm, ja.
Så jag får inte... Sen fattar jag inte, vad ska hon göra? Vad ska förbundskapten göra sen? Ska de säga till dem att de ska springa snabbare? Jo, det kan de väl göra, men jag vet inte om de hjälper så mycket bättre. Det var man ska ta ut ett stafettlag. Ja, just friidrottsförbundskaptener har jag lite svårt att förstå hur den rollen är underlig, för att den känns mera som en praktisk roll som ska se till att styra upp en massa grejer som är praktiska ting helt enkelt, än att utöva någon sorts motivationsberedskap. De har ju alla sina egna tränare.
Ja, precis. Som ja, exakt. Det är det jag menar.
Jag fattar inte vad en förbundskapten i hockey tar ut ett lag och bygger ett lag och väljer spelare. Det gör ju inte en förbundskapten i friidrott, utan han eller hon har ju, som har klarat gränserna, och sen är de ju där.
Och när de väl tävlar,
vad ska hon göra sen?
När de väl tävlar så sitter den egna tränaren på läktaren och de springer fram och frågar och pratar, ja, och tecknar.
Exakt.
Det är inte så att Karin Torneklint in och säger nej, ta lite längre ansats, sätt staven där eller kasta spjutet. Så det har de andra som...
Och vilket är naturligt att hon inte gör. Eller?
Absolut, absolut.
För att de har sina egna tränare.
Mm.
Nej, så jag egentligen så... Då får man väl kritisera uttagningskriterierna, det vill säga att gränserna är felsatta om man nu tycker att det var för många som åkte. Men de klarar ju alla gränserna och då fick de åka. Att de sen inte presterar på plats... Ja, lite svårt att se vad den förbundskapten i friidrott ska göra åt det. Alltså, hur ska hon motivera de friidrottarna på ett mästerskap på något vis att göra det bättre när de ändå är liksom superindividuella atleter som sköter sitt eget? Ja, det har jag svårt att se. Jag förstår inte riktigt den kritiken mot henne. I så fall är det mot kvalgränserna. Men en förbundskapten i den här idrotten har... Det finns inte så mycket att göra, liksom.
Mm.
Det finns inte så mycket... Ja, men, jag vet inte om det är taktik och sånt de ligger i. Tror du inte att även en 800 meter och 1500 meter släpper det mycket taktik? Tror du inte de gör det med sin egen tränare?
Det har liksom de ju gjort och bestämt innan. Och det har med sina egna tränare, absolut. Och det har ju alla. Det har ju alla, även om det finns förbundskaptener för andra länder. Så ser man ju alla stora. De har ju sin egen. De går inte direkt till förbundskaptenen och säger, fan, det funkar inte i ansatsen. Vad gör jag för fel? Vad gör jag för fel? Nej. Men inget runt om det. Men du menar att hon är lik, vem sa du? Carl Bertil Jonsson på julafton.
Ja.
Jaha. Jag har nämligen fått en tips på en sån lika som bär. Den tänkte jag använda på söndag i min krönika i Expressen.
Med vem?
Med Torneklint och en annan, får ni säga då.
Jaha.
Mm, för nu hållas på hals.
Det är ju gammal. Den är ju gammal.
Ja, men jag har en ny. Inte jag kommer inte ihåg vem det är som har skickat in den. Men,
men den kommer inte vara lika bra.
Ja, då. Oj. Jag har redan nämnt den för en del på redaktionen och folk är alldeles tosiga. Liksom, oj, vi får extra upplaga på söndag och sånt där. Om man nu gör det, jag vet inte om det... Det vet jag.
Det gör man ju inte.
Det roliga League,
som är, det roliga fotbollen som... har dragit igång, Olsson. Det vet du, va? Och du har suttit bänkad hemma i lyxvåningen. Det brukar jag säga i Premier League. Du gillar det.
Ja, men... Jag såg inte riktigt. Jag såg att Nilsson Lindelöf inte spelade. Och så jag hade lite annat för mig också. Just vadå? Den matchen Manchester... Vadå? Du har inte med vad jag gör. Vad annat att göra? Gå ut och göra något. Gå på bio, bli regnat på håret och blåst i öronen. Det är sånt får man också göra. Det är, man kan inte bara sitta hemma. Nej, men, så fort en fotbollsmatch. Du ska ju sitta där och titta.
Men nu sitter vi ju i en podcast som vi har spelat in i snart 223 delar veckor i rad. Och då vill ju folk veta, vad gjorde du istället? Det är ju så, det är ju sen gammalt.
Det är sen gammalt. Jag var ute och handlade.
Ja.
Jag kollade lagomställningen så här, som jag misstänkte. Victor Nilsson Lindelöf var petad. Han satt inte ens på bänken. Han satt på läktaren och tänkte jag får återkomma till Manchester United. Jag hamnade på marknaden här nere
Ja, men då vet du det. Ja. Nej, han gjorde ju inte det, men Manchester United är imponerad. Och det är de som kan det där säger att Victor Nilsson Lindelöf har kostat så mycket pengar så han kommer såklart att spelas in likt en Mkhitaryan. Det kommer bara ta tag innan han får chansen. Manchester United var verkligen ett lag nu. Jag drar ju definitivt paralleller med fotbollslandslaget och Zlataneriet. Du vet hur det är. Lagen med Zlatan blir ju väldigt mycket Zlatan för att det är så man bäst utnyttjar honom och får framgång. Men nu var det liksom helt annorlunda. Jag tyckte de var oerhört bra. Imponerade stort Manchester United i den här första omgången. Alltså, de vann ju mot West Ham med 4-0. Paul Pogba var mycket, mycket bra. Lukaku gjorde två mål och så. Jag vet inte riktigt om nu Zlatan inte ryktas om att han ska tillbaka, att han ändå ska... Jag vet inte riktigt om det stämmer. Om det verkligen är så.
Jag tror det. Det är en känsla. Jag tror att man kommer att när du väl är frisk så är du välkommen för att se hur det går. Och jag tror det kan bli så att han används som, ja du vet, match har gått i stå. Inhoppare. Det var en talesman som står klubben nära som berättade detta. Det talar samtidigt emot det att Zlatan har aldrig tidigare haft en sån underordnad roll någon gång. Så att, jag vet inte. Jag tycker det var kul i alla fall. Jag tyckte han passade. Han passade in.
Det ska bli intressant att se vad som hände där. Men Manchester United var ju imponerade storligen i den här försången. Med tanke på vilken usel start han hade på ligan förra året, så, eller förra säsongen, så tror jag nog att det här, även om det bara en omgång, var väldigt viktigt för både klubben och för José Mourinho. Det bra drag har det varit också kring Premier League, det får man ändå säga så här i inledningen. Extremt bra drag.
För nu bara säga en sak. Jag bara säga en sak som slog mig. Efter förra säsongens inledning så sa fan vad bra det såg ut och Zlatan gjorde mål och det ser ju riktigt. Då var det en som i en podcast sa, det är ett väldigt citerat sen som sa app. Det är en lång säsong. Jag säger det också, det är en jävligt lång säsong. Så det är så.
Ja, men ibland är de säsongerna, ibland är de långa säsongerna lite kortare lite än man tror.
Sicket snack.
Ja, men så kan det vara.
Ja.
Det
däremot såg jag något klipp på Ronaldo som blev utvisad och avstängd i 5 matcher. Jag tycker det är. Och sen såg jag Liverpool, va? En ung kille gjorde mål. Det är alltid kul.
Det kulingar med det målet ifrån den killen som du kallar för den unge killen är ju två saker. Det är ju framförallt att han har ett jäkligt coolt namn, nämligen Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold är ett jäkligt bra efternamn. Det är ett dubbelnamn. Och han är 18 år och när Liverpool nu mötte Hoffenheim i Champions League så satte han en frispark, väldigt snygg frispark direkt i mål som lite 18-årig rookie. Och då kan du ju bara fundera över hur många lag, förutom de som tränas av exempelvis Jürgen Klopp, som inom citat godkänner att en 18-åring som är lite rookie i laget stegar fram och tar en farlig frispark utanför straffområdet. Det är inte många som tillåter det. Det tyder ju på, där kan man prata om vad en tränare eller en ledare eller förbundskapten har för betydelse. För det har ju varit tillsagt innan såklart. Så nej, det var superkul. Jag tycker också att man alltid ska säga Trent Alexander-Arnold, inte bara Alexander-Arnold.
Mm. Inte bara Trent.
Jag vill ha hela namnet. Mm. Det är ett coolt namn.
Det är det faktiskt många som har twittrat om också. Vi klagar lite över att det inte har varit så mycket nyttigt i den fronten, men det är många som har skrivit om honom och tyckte att det var ett coolt namn.
Mm. Coolt namn tycker också David Karlsson.
Ja.
Att mittfältaren i Degerfors, Kevin Gustafsson Stolpe, ja. Har. Det kan jag hålla med om.
Ja. Det roliga är att Kevin Gustafsson, det var en tweet som kom ut. Det roliga är att Kevin Gustafsson Stolpe gav sig in i den och kommenterade och hade på och någon sa, oj, skrev någon, du har hört många stolpe in och stolpe ut skämt, och Kevin Gustafsson Stolpe skrev, nej, faktiskt inte, han har aldrig hört något sånt skämt. Och då undrar jag om det kan stämma. Ja. Sen tänkte jag att stolpe, fan, det måste ju vara taget, det kan man ju inte heta. Men så gick han då och tänkte, jo, kulturmänniska som Sven Stolpe hette ju Stolpe, ja. Han var inte fotbollsspelare. Ja, det var han kanske.
Ja, hallå, du vet, nej, det var han inte. Sven Stolpe var väl... Nej, men Stolpe, det, jag vet inte.
Du menar
det är ju lite roligt, just det här namnet, det är ju hans Degerforskillens namn, är ju... Lite roligt så att vidare att det är en blandning. Alltså Kevin är ju lite nysvenskt, eller hur? Det finns ju många unga män som heter Kevin. Som ju är väldigt engelskt eller amerikanskt. Och Gustafsson är ju väldigt hederligt gammalt svenskt. Och Stolpe är lite då fornsvenskt på något vis. Eller hur? Nej, men det är en väldigt fin blandning. Kevin Gustafsson Stolpe. Det är kombinationen som gör att det är roligt.
Mm-hmm. Ja, det är.
Eller hur? Och Sven Stolpe, om ni inte visste det då, det var ju en barnnamn också, Sven Stolpe.
Jag har aldrig tänkt på det. Man har hört det i 100 år sedan, vid Sven Stolpe. Man har aldrig tänkt på det. Fan, kan jag väl inte Stolpe efter det? Ja. Tänk när det var möten där i akademin eller på kulturredaktionerna. Hör du ett jävla stolpskott? Eller, ja, du vet, om det var högt vatten på banketten sen så kunde det bli, fan, kom igen, jävla stolpskott. Ja, hon går till. Alla talar skånska på banketten.
Alltså han blev ju... Ja, du, Stolpe. Så jävla svämpa. Nej, men han blev 91 år. Och han var väl författare framförallt, va? Journalist och författare. Eller?
Men, det är du som sitter och googlar. Jag försöker hälla upp vatten. Eftersom jag är något hes av någon anledning. Kan vara allergi.
Vet du som är ett av Sven Stolpes barnbarn?
Jag kan inte säga något roligt, nej. Nej.
Nej, det är inte Kevin Gustafsson Stolpe. Det är nog barnbarns barn i så fall. Nej, men Alex Schulman är ju Kevin Gustafsson. Eller nej, han är ju Sven Stolpes barnbarn.
Jaså.
Mm-hmm.
Well.
Det är sånt man får lära sig.
Mm, när man kan ha sin Google på gång.
Mm. Nej, det är, så är det ju förstås. Du, vad händer nu i ditt land? Alltså... Det var ju någon som, jag håller ju med den killen som skrev till dig att du har bättrat än något sen du kom till New York, det vet jag inte om jag håller med om, men som han hade ju saknat dina USA-rapporter, och det jag har ju också gjort. Det är ju roligt att höra när du berättar om hur landet ligger och vad fan är det som händer nu med den här galningen.
Nej, jag vet inte. Om jag blir förbannad på Skype så kan jag säga att det finns få personer jag tycker som jag tycker så instinktivt illa om, just som Donald Trump. Det är något vidrigaste jag har sett när han går ut och säger att alla är lika goda kålsupare i de här demonstrationerna där en kvinna blev ihjälkörd av en vettvilling som körde rakt in i en folksamling. Alltså, jag är inte dummare att jag fattar att även på motståndarsidan, det är du i Sverige också, om det kommer AFA och de här. Det är vissa av dem, precis som i vissa firmor, fotbollsfirmor och så vidare, vissa som gillar att slåss och gillar våld, de gömmer sig i de här samlingarna för att få utlopp för vissa behov eller tycker att det är häftigt och så vidare. Men när Donald Trump säger det så glömmer jag det att hans killar, de kommer beväpnade till tänderna. Det var hela arméer, de kommer för fan med kulsprutor på ryggen, pistoler i bälten, knivar, stridshjälmar. Plus att man gick omkring och gjorde en sån Hitler-salut, handen upp och skrev Heil Trump, Heil Trump. Alltså, fan, är man för gammal för att man tycker att nazismen... Jag pallar inte det. Jag pallar liksom inte att man kan tycka att jo, men det är nog fina killar i det gänget också. Nej, det är det fan Tommy inte. Och det är precis samma man ser. Så är det ju i Sverige nu också. Nassarna smyger in så är det, de får tillfälle att framträda på bokmässor. Almedalen i Visby. De sitter i riksdagen och så vidare. Det blir lite fint. De här snubbarna, jag vet en av intervjuerna, han trodde att England var huvudstad i Paris. Nej, huvudstad i Frankrike, så var det. Jag menar, det är ju inte riktigt så att det är begåvningsreserven heller som nu tycker att det är att man ska fram. Men alltså de scenerna, du vet det, som man såg på journalfilmer, på Spegeln innan det blev en påfilm på din tid. Kommer man se sånt där folk Ku Klux Klan gick och så att den bara, herregud så fatt. Och sen försvann ju det försvann ju, men det har ju inte lagt sig. Det finns en sån rashat som ligger latent och pyr överallt. Och så kommer det då en galning som säger, det är rätt, kämpa, slå den jäveln. Och sånt där, när han höll sina de här massmötena under hela valrörelsen, då sa det liksom throw him out när det var någon som ropade, jag ger han ett par smällar och sånt där. Alltså han har liksom legitimerat detta. Det är en av de bästa skyltarna jag såg, det var den här snubben körde ihjäl kvinnan med bil, men det var Trump som gav honom nycklarna. Det är liksom blivit legitimt att göra detta. Och den presskonferensen han höll häromdagen, alltså jag har ju sällan sett heller vilken massiv kritik det har blivit från både republikaner som är hans parti och förstås då demokraterna. Jag begriper inte, jag förstår inte hur en sån person kan fungera. Men det har ju varit så alltid ju. Hans pappa...
Jag begriper inte hur han kan vara president i ett stort land som USA.
Nej.
Men det är ju... Får du ta med dina killar då?
Ja, men det är också så att det finns ju då folk i det här landet som tror att England är huvudstaden i Frankrike.
Många sådana eller?
En hel del. Men det är fina killar. Det är fina killar, säger Donald.
Men varför sa han så, Trump? Alltså, jag bara föreställer mig att en president ändå har folk runt omkring sig som skriver manus och som förklarar för hur de ska säga och inte säga. Varför sa han så? Att var dumma de också. Ja.
Han slängde ju manuset. Och jag tycker han har en poäng i det att okej, det var som jag säger, det finns ju folk som söker sig till stora massor för att kunna slåss utan att åka dit. Va? Så här, det har ju funnits i alla år, så länge människor fanns och folksamlingar. Men då sväljer man ju för detta, inga judar på våra gator. Heil Trump. Vit makt. Det är liksom, hela det här landet startade ju en gång för länge sedan med en tanke om att alla skulle kunna vara tillsammans på ett ställe och en viss frihet i tanke, religion, åsikter. Nej,
det som har varit en röd tråd, ja, en jävligt svajig röd tråd, men ändå en röd tråd genom podden sen vi började, det är att allting kommer igen. På gott och ont. Väldigt mycket på ordet faktiskt på senare tid.
Ja. Man kan ju skoja om det och säga.
Ja, men det här är så, ju lite... Ja. Alltså, ja. Än en gång, föreställ dig det här för 30, 40, 50 år sedan. Bara. Eller rättare sagt, föreställ dig det 30, 40, 50 år efter andra världskriget och Hitlers jävelskap. Att man på något vis i någon form legitimerade människor som springer omkring och skriker att judar ska dö eller att andra människor är mindre värda och allt vad det nu kan vara och gör Hitlerhälsningar. Ja, men då hade man ju för fan burat in dem för det, och det hade inte ens funnits. Men även ondskan kommer ju tillbaka tyvärr alltid i någon form. Och det här är ju sånt som man får lära sig att, höll på att säga, leva med. Det ska vi inte göra, men man får uppleva det. Ju äldre man blir så har man ju hunnit vara med om mycket som man tycker är... Jag var inte med om andra världskriget, men jag är ju född och uppväxt på 70-talet och man pratade väldigt mycket om det, hur vidrigt det var när alla filmer kom fram och sådär. Koncentrationsläger och allt vad det var. Och sen så får man vara... Jag får ha glädjen att vara med väldigt många år efter det, och då märker man ju att, men här kommer ju djävulskapet igen. Mm. Liksom det vidrigaste av det vidriga. Kan verkligen komma tillbaka. Och vi tycker vi och vi, men samhället tycker inte lika mycket illa om det längre. För att ha på något vis dunstat bort.
Det är nog det då dunstat bort, att det är så länge sedan som man glömmer att det här faktiskt har hänt.
Mm. Ja, men det känns jävligt obehagligt. Och sen det mest obehagliga är att det verkligen finns människor som på, tycker att det är okej att vara så och tycka så. Hur de har formats i denna värld, det vet jag faktiskt inte. Men de finns ju ganska många också, utgår från.
Den här unga kvinnan som blev ihjälkörd. Nu finns ju de som håller på Trump, de skriver på Twitter att hon var en värdelös hora, hon var arbetslös, hon var fet och ful, hon behövde inte leva och sånt där. Wow. Man kan liksom inte ens känna empati för att en person har dött. Jag tycker det är väldigt, väldigt illavarslande.
Sjuka jävla. Riktigt, riktigt, riktigt sjuka jävla. Det var Olssons USA-rapport. Tråkig, men ändå bra att ha den tillbaka. En rapport ifrån ett land i gungning där Olsson alltså finns mitt i smeten. Vi har dragit lite lyssnarkontakt som vi ändå har haft, va?
Ja, men jag har inte med på mitt manus. Däremot, jag är nyfiken på, jag har sett bilder på dig och Frank Andersson. Ni verkar ta på er rymddräkt eller någonting.
Nej, men vi har haft hockeyutrustning.
Är det hockey?
Ja. Jag har ju spelat in en ny reklamfilm för Leo Vegas där vi spelar hockey. Mm-hmm. Eller spelar. Och jag har ju stort sett aldrig haft ett par skridskor på fötterna hela mitt liv. Tommy Söderström var ju med, han stod mål. Men du vet, Frank kan allt. Jag har aldrig träffat en människa som han kan allt. Han kunde ju spela hockey också. Åka skridskor som
tisar. Han spelar hockey också?
Ja, han kan allt.
Okay.
När de släpar in mig på isen, jag tror att jag sitter på en stol när vi spelar in på isen. Jag vet inte vilka scener de kommer ta, men... Ja, det är lyteskomik, men Frankie var ju. Sen så var det så att vi skulle äta lunch mellan tagningarna. Och då orkade inte vi ta av oss de här skydden. Så då tänkte vi att det brukar vara catera lunch till inspelningsstället. Som i det här fallet var Farsta ishall. Men det visste att vi skulle gå till en restaurang runt om hörnet. Det visste inte vi, jag och Frank, så det kom igående i hockeyutrustning med skydd och allt. Och käka lunch. Där var bilderna på Instagram. Så är det Olsson. Ja. Härligt. Det är Frankie Boy. Han kan sina grejer. Han kan allt, Frank. Allt.
Ja, det var otroligt att han kunde skridskor. Det
han kan dansa. Han kan åka skridskor. Han kan hoppa simhopp. Han kan allt. Han är så intresserad av att lära sig också. Ja, Frankie Boy är en lirare. Men det där vet du sedan gammalt.
Ja.
Och Olsson, skridskor. Men det är så... Ja, det är svårt. Det är halt som fan också.
Ja, usch, ja, fy fan.
Mm. Med detta säger vi att podden nummer 223 är över för den här gången. Det har gått en timme, Olsson.
Ja,
har
suttit gjort.
Här med din näve i bild.
Mm. Ja, jag vågar inte flytta. Vågar inte flytta på mobiltelefonen. För att det ska låta som man sitter så här i en sån bok.
Ni når oss via @ekvallmedw på Twitter. Och där finns även Mats Olsson NY som står för New York. Och då kan ni nå oss där. Nu tackar vi för oss och ser fram emot en ny intressant vecka på alla sätt och vis. Var är du nästa vecka, Olsson?
Jag är i New York. Mm. Slut på resan.
Och jag... Ja, herregud vad du har rest. Och jag är nog här.
Mm, det var härligt.
I min enkla boning. Mm. Nu säger vi tack.
Adjö. Och farväl. Hejdå.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.